Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen. Helt gratis på plattformen Podplay. Det är en kall decemberkväll, år 2014, den 7 december. Klockan har just passerat 22:19 när en man ringer till polisen i Pennsylvania. Hans röst skakar av adrenalin när han berättar om en brutal scen han just bevittnat vid en matbutik. En annan man har blivit nedslagen och han är orolig för vad som kan ha hänt. Kanske är mannen avliden. Polisen reagerar snabbt och skickar ut en patrull för att undersöka situationen. Men i ett olyckligt misstag åker poliserna till fel adress. De letar efter ett tecken på brott i mörkret, men finner inget som tyder på att något har inträffat. Utan att veta att en man, 57-åriga Terry Jerry Arock, ligger svårt skadad i närheten, lämnar de platsen. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vi befinner oss i Elwood City, Pennsylvania. En liten stad där invånarantalet är lågt och gemenskapen stark. Den pittoreska staden ligger vid Beaver River och är präglad av en lantlig charm där nästan alla känner alla. Terry Jerry Arock växer upp här tillsammans med sina tre syskon. Familjen har det ekonomiskt bra ställt och de spenderar mycket tid tillsammans. Jerry med sin passion för racing får stöd av familjen och deras gemensamma äventyr formar en trygg barndom. Som vuxen finner Jerry en fristad i skogen. Här kan han koppla av och njuta av naturens lugn, ofta med en burk öl i handen. Och skogen är inte den enda plats där han trivs. Jerry blir en stammis på lokala barer, känd för sin humor och sin vilja att hjälpa andra. Han är en person som alltid får folk att skratta, redo med sarkastiska skämt eller uppmuntrande kommentarer. Han har en stabil relation med Alice, en kvinna han varit tillsammans med i många år. Deras förhållande beskrivs som en kärleksfull och stark relation. Men när året 2009 kommer slår en chockvåg genom deras liv. De beslutar sig för att bryta upp. Ingen förstår riktigt varför. Tid passerar. Och snart får Jerry upp ögonen för någon annan. Lisa Jones. Lisa är inte okänd för Jerry sedan tidigare. De har känt varandra sedan ungdomsåren. Hon har alltid haft en rebellisk ådra, orädd och villig att ifrågasätta orättvisor. När hon får veta att Jerry nu är singel ser hon sin chans att återknyta kontakten. Vi går tillbaka lite i tiden. Året är 1993. När Lisa är 18 år gammal hoppar hon av skolan. Ingen vet egentligen varför hon tar det beslutet. Men det kommer inte gå obemärkt förbi. Inte för någon. För snart har en unga Lisa en stor bula på magen. Hon är gravid. År 1993 föder Lisa sin son, Zack. Lisas mamma, Zacks mormor, kan inte slita ögonen från sitt barnbarn. Tillsammans börjar de bygga en liten familj. Zack växer upp utan någon närstående far i sin tillvaro. Och det är inget som diskussionerna i familjen berör. Istället är det Lisas och hennes mammas starka band som präglar Zack och ger honom trygghet. Det är de mot världen. Lisas mamma tar en aktiv roll i uppfostran av Zack. Med hennes stöd kan Lisa börja arbeta som servitör och bartender. Efter att ha samlat ihop tillräckligt med pengar hyr hon en lägenhet där de kan bo tillsammans som en liten familj. Lisa har alltid haft ögonen på Jerry. Redan under deras ungdomsår kände hon en dragning till honom. En dragning som sträckte sig bortom det vänskapsband de delade. Och nu, när han äntligen är singel, ska hon ge allt för att få honom. Året är 2009. Både Lisa och Jerry hade kämpat med beroendeproblematik. Jerry, som tidigare varit en regelbunden besökare på stadens barer, hade en historia av alkoholmissbruk och tidigare problem med narkotika. Han hade dock lyckats hålla sig borta från droger under en längre tid och strävade efter en ny början. Lisa hade också kämpat med missbruk och hade tillbringat tid på ett behandlingshem för att få hjälp. Nu var hon redo för början på ett nytt liv. Under 2009 tar de upp vänskapen som snabbt leder till en kärleksrelation. Det hela går snabbt och år 2010 gifter de sig. Det här beslutet överraskade både deras familjer och vänner. Många ansåg att äktenskapet kom för tidigt och att de knappt hade haft tid att lära känna varandra. Många undrade också hur deras förflutna och missbruk skulle påverka deras framtid som ett gift par. Men Jerry och Lisa älskade varandra. Deras kärlek var enligt dem stark och äkta. Den 7 december 2014 blev en ödesdiger kväll i Elwood City. 4 år efter att Lisa och Jerry gift sig hittas 57-åriga Jerry död utanför en matbutik. Det var en kylig och mörk kväll när vittnet som gick sin vanliga promenad hörde ett högljutt bråk som ekade från en närliggande livsmedelsbutik. Även om man inte kunde uppfatta de exakta orden förstod han att det var en intensiv diskussion mellan en man och en kvinna. Snart förvandlades det som började som en verbal konflikt till ett brutalt angrepp. Vittnet såg på avstånd hur mannen, senare identifierad som Jerry, blev slagen upprepade gånger. Vittnet blir rädd. Han inser att han måste agera snabbt. Utan sin mobiltelefon till hands skyndar sig vittnet till den närmaste telefonkiosken. Han slår larmnumret och informerar polisen om det pågående bråket. Efter att ha gjort sin plikt skyndar han sig hem för att hämta sin mobil, för att sedan återvända till platsen där han senast sett bråket. När han anländer är polisen inte på plats. Han börjar genomsöka området själv. Det dröjer inte länge innan han snubblar över Jerrys livlösa kropp. Under tiden har polisen fortfarande inte nått fram till rätt plats. De har istället åkt till en felaktig adress och finner där en tom gatumark med skräp som enda sällskapet. Men när vittnet återigen larmar polisen börjar händelseförloppet att förändras. En ambulans tillkallas och vittnet sätter genast igång med hjärt- och lungräddning på Jerry, som ligger medvetslös på marken. Polisen ankommer till platsen något senare. De kontrollerar Jerrys puls, men konstaterar att det är för sent. Han är redan död. Jerrys huvud är kraftigt svullet och täckt av blod. I takt med att fler poliser anländer påbörjas en mordutredning. En av dem känner igen Jerry. Han är ingen okänd person i Elwood City. Känd för sina många besök på lokala barer och sin bakgrund som mångsysslare. Polisen har haft flera möten med honom genom åren. Jerry har varit inblandad i brottslighet, däribland narkotikahandel. Efter att Jerrys livlösa kropp hittats under de brutala omständigheterna inleder polisen en grundlig utredning för att fastställa motivet bakom hans död. Initialt tänker utredarna att det hela pekar mot en eventuell koppling till droghandel, med tanke på Jerrys tidigare livsstil och kända kontakter i området. Utredarna riktar sig mot barer i området i hopp om att hitta ledtrådar som kan förklara den fatala händelsen. Men de blir snart besvikna. Jerry ska inte ha befunnit sig i någon av barerna under den aktuella kvällen, och det finns inga bevis som tyder på att hans död skulle vara kopplad till droger eller droghandel. Polisen finner också Jerrys plånbok intakt, något som tyder på att motivet inte rör sig om ett rån eller ekonomisk vinning. Med detta i åtanke skiftar polisens fokus och man börjar nu undersöka Jerrys personliga relationer. Man kontaktar Lisa och mötet mellan henne och polisen blir snabbt känslomässigt. De lämnar det förödande dödsbeskedet om Jerrys bortgång. Chocken slår till. Hennes make har dött och hon kämpar med att ta in nyheten. I takt med att utredningen fortskrider inleder polisen en serie förhör med Jerrys familj och vänner. De betonar alla att Jerry har lämnat sin tidigare livsstil bakom sig. Det var länge sedan han var inblandad i droghandel. Familjemedlemmarna är eniga om att det inte kan vara motivet bakom hans död. När utredarna börjar ställa frågor om relationen mellan Jerry och Lisa börjar en ny och mer komplicerad bild att framträda. Enligt familjen hade deras förhållande utvecklats snabbt och efter giftermålet hade de haft flera uppbrott och återföreningar. Jerry älskade Lisa, men hans familj beskriver henne som en svår person att ha att göra med. Under äktenskapet ska Lisa upprepade gånger velat att Jerry skulle skriva under skilsmässopapper, något han vägrat att göra. Enligt Jerrys familj hade parets gräl eskalerat under de 4 år de varit gifta. Rättssystemet hade vid flera tillfällen blivit involverat, med båda parter som anmält varandra för olika incidenter. Utredningen visar att situationen blev särskilt allvarlig för 9 månader innan mordet, då Jerry fick ett besöksförbud gentemot Lisa efter en våldsam händelse. Den aktuella kvällen, 9 månader före mordet, befann sig Lisa hos en kompis, en person som också kände Jerry. Utan att veta att Lisa var där, dök Jerry plötsligt upp. När Lisa får syn på honom, exploderar hennes känslor och hon blir rasande. Hon hotar honom med en kniv. För utredarna står det nu klart att det har förekommit fysiskt våld mellan paret upprepade gånger under deras förhållande. När utredare konfronterar Lisa under förhör förnekar hon bestämt att hon varit inblandad i Jerrys död. Hennes röst är lugn och övertygad när hon hävdar att hon varit hemma hos sin vän hela mordnatten, där de har suttit och tittat på fotboll tillsammans. Men det finns något som utredarna, som lämnade dödsbeskedet till Lisa, inte kan glömma. När Lisa får veta om Jerrys död uttrycker hon först sin sorg över hans bortgång, men slänger sen ur sig en kommentar som får polismännen att fundera. Hon säger, citat,
Det är hemskt att Jerry blivit mördad. Men om det är någon som är värd att bli mördad, så är det just Jerry.
Slutcitat. Lisa fortsätter sin berättelse för utredarna och berättar mer om sin relation med Jerry. Hon förklarar att Jerry har stalkat henne under en längre tid och hans beteende har blivit allt mer hotfullt. Han har vid flera tillfällen ringt hem till henne och hotat att döda henne, särskilt när hon försökt avsluta deras förhållande. Dessa samtal har ofta kommit sent på natten och ibland har han även kontaktat hennes mamma för att framföra samma hot. Utredarna lyssnar noggrant och det blir uppenbart att dessa nya uppgifter ger en mer komplex bild av Jerrys död. De börjar misstänka att det hela kan ha varit ett resultat av en eskalerad konflikt där hämnd och desperation spelade en avgörande roll. Lisas rädsla för sin egen säkerhet och hennes oro för sin son Zack hade nått en punkt där hon kände sig tvingad att agera. Det blev polisens teori. Och där stannar vi upp. Ja, det är nu uppenbart för utredarna att det finns ett tydligt motiv, om det nu är så att Lisa är ansvarig för Jerrys död. Givetvis så förhörs även Lisas mamma och hon berättar om en skrämmande händelse bara dagar innan mordet. En kväll så kommer Lisa hem med ett rödprickigt och svullet ansikte. Hon har blivit misshandlad av Jerry. Lisas mamma känner hur situationen bara blir mer och mer utom kontroll och hon känner att det verkligen finns en risk för att något ännu mer fruktansvärt kan hända. Hon försöker övertyga Lisa om att söka hjälp men hon når inte riktigt fram den här kvällen. Och Jerry, han är inte klar. Han ringer och skickar sms och kontaktar även Lisas son Zack upprepade gånger. Och det här är någonting som Lisa verkligen inte uppskattar. Genom meddelanden till Zack uttrycker Jerry sin oro och sin vilja att få kontakt med sin fru. Hans ord är fyllda av desperation men Zack vet hur Jerry behandlar hans mamma. Och han är också trött på det som sker, den upprepade misshandeln och trakasserierna. Vi går vidare. Utredarna inleder förhör med Lisas vän, Dave, som hon påstått att hon tillbringat mordnatten hos. Daves berättelse blir avgörande för utredningen. Han bekräftar att de tillsammans tittat på en fotbollsmatch, precis som Lisa sagt. Men hans historia avviker från hennes. Enligt Dave somnar han under matchen och när han vaknar är Lisa borta. Polisen konfronterar henne med den nya informationen. Under press från utredarna ändrar hon sin berättelse och påstår att hon åkt till en pizzeria i närheten. Hon uppger att hon träffade sin son Zack på pizzerian och att de efteråt gick till en närliggande park för att dricka vodka. Lisa erkänner att hon ljugit för polisen men hävdar att hon inte har något med mordet att göra. Plötsligt tar utredningen en oväntad vändning. En tidigare flickvän och skolkamrat till Zack hör av sig till polisen med ett viktigt meddelande. Hon kan inte längre sitta tyst. Hennes samvete naggar henne och hon känner att hon måste dela med sig av det hon vet. Hon berättar att hon haft kontakt med Zack via Facebook. Kort efter att mordet inträffat hade hon skrivit till honom och i deras konversation hade Zack nämnt att han var involverad i mordet. Hon delar med sig av meddelandena som de utbytt, där Zack i detalj berättar om vad som hänt och hur allt gick till. När utredarna visar upp meddelandena faller världen ihop för Lisa. Hon kan inte hantera tanken på att hennes son ska förvaras i fängelse. Hon får panik och säger, citat,
"Jag gjorde det. Jag gjorde det. Säk gjorde det inte."
Slut citat. Men utredarna tror inte att de har hela bilden. Vittnet till mordet som ringt polisen har sett en man och en kvinna utöver offret, Jerry. Utredarna hade tidigare fokuserat på Lisa och hennes nära vän Dave som potentiella misstänkta. Men nu, med den nya informationen, var de tvungna att revidera sin teori. Dave kunde inte längre betraktas som en misstänkt i utredningen. Zack kallas in för förhör. De konfronterar honom med chattmeddelandena. Och sen går det snabbt. Zack erkänner att han har haft en konflikt med Jerry. Att det är han som har mördat Jerry. Lisa börjar nu förklara hur allt har gått till. Hon berättar om den besatthet som Jerry utvecklat efter att hon ville avsluta deras förhållande. Han hade blivit allt mer kontrollerande och trakasserande, inte bara mot Lisa utan även mot Zack. Lisa beskriver hur Jerry började förfölja dem och hur han istället för att respektera hennes beslut började rikta in sin ilska mot hennes son. Det var droppen för Lisa. Att han även riktade in sig på Zack kändes helt oacceptabelt. Hon kunde inte längre bara sitta stilla och se på. Hon behövde agera. Så vad hände egentligen under mordnatten? Det är en kall decemberkväll 2014. Och Lisa bestämmer sig för att sätta stopp för Jerry. Efter år av trakasserier och våld är gränsen nådd. Lisa kontaktar Jerry och föreslår att de ska träffas för att diskutera sin relation. Mötet sker utanför en matbutik i Elwood City, där de ofta haft sina diskussioner och bråk tidigare. Under sin jacka gömmer Lisa en träbräda. Samtidigt i skuggorna står Zack, hennes son som har varit ett vittne till Jerrys brutala beteende i flera år. Jerry är omedveten om Zacks närvaro. När de två börjar diskutera upphettas stämningen snabbt. Det som började som en dialog förvandlas snart till en hetsig konfrontation med anklagelser och ord som flyger mellan dem. Zack som står tyst och gömd får nog av bråket. Han träder fram och börjar slå och sparka på Jerry som faller till marken. Lisa gör precis som sin son, slår och sparkar. Hon skickar över träbrädan till Zack som nu använder den för att slå mot Jerry. Lisa och Zack arresteras och hamnar i fokus när utredningen kring mordet på Jerry intensifieras. I förhör avslöjar Zack att deras avsikt aldrig var att döda Jerry. De hade bara velat skrämma honom, få honom att lämna dem i fred. Men saker gick snett och den ursprungliga planen förvandlades till en tragedi som ingen av dem hade förutsett. När nyheterna om deras arrestering sprider sig genom medierna kommer också en annan berättelse fram. Jerrys familj framhäver att både Lisa och Zack ljuger. De ifrågasätter hela berättelsen om skrämseltaktiken. Om deras mål var att skrämma Jerry, varför då slå honom upprepade gånger i huvudet? Familjen hävdar också att det var Jerry som ville skiljas från Lisa, men att hon vägrade lämna honom i fred. Trots de motstridiga berättelserna beslutar myndigheterna att erbjuda Lisa och Zack en plea deal. Det är en chans för dem att få slut på den juridiska kampen och minimera konsekvenserna av deras handlingar. Båda accepterar erbjudandet. Domen som följer. Lisa döms till ett fängelsestraff av minst 4,5 år, men högst 9 år för vållande till annans död. När domen tillkännages brister hon ut i tårar och vänder sig till domaren med en uppriktig bekännelse. Citat:
"Det är mitt fel att min man är borta. Jag kommer att leva med det resten av mitt liv."
Slutcitat. Säkos insida får en något strängare dom. Han döms till ett fängelsestraff på minst 6 och högst 12 år för vållande till annans död. Säk avtjänar för närvarande fortfarande sitt straff. Ja, enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har cirka 1 av 3 kvinnor i världen upplevt fysiskt och eller sexuellt våld av en partner eller sexuellt våld av en icke-partner under sin livstid. Om du misstänker eller vet att någon i din närhet är utsatt för våld i nära relation är det viktigt att agera. Du behöver inte stå ensam i det, det finns hjälp att få. Kontakta en professionell organisation eller ett stödcentrum som specialiserar sig på våld i nära relationer. Du kan också uppmuntra den utsatta att ta kontakt med en vän, familjemedlem eller en rådgivare. Om du själv är utsatt för våld i nära relation är det viktigt att veta att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Det krävs mod att söka hjälp. Men kom ihåg att du, precis som alla andra, förtjänar ett liv fritt från våld och rädsla. Det här var allt för dagens avsnitt. Klippare är Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.